Det här är den absolut mest utmanande delen av predikan. Så nu har jag en lätt uppgift framför mig. Idag ska jag tala om tvivel, om uppståndelse och att livet kan få en himmelsk touch redan här och nu. Och sen om jag hinner så kommer det att bli lite knorr på slutet. När man läser Nya testamentet så märker man ganska snart att de första lärjungarna hade minst lika svårt som oss att tro. Ibland så säger man det att på Jesu tid så trodde ju alla på allt. Man var ganska vidskepliga, men så var det inte. De hade mycket svårt att tro, inte minst de 12 lärjungarna. Det här som vi då lyssnade till evangeliet var ju då det andra mötet Jesus hade i övre salen när lärjungarna satt inlåsta. Vid det första mötet som då Lukas berättar om så var det så att Jesus kom oväntat och lärjungarna blir då förskräckta och uppskakade därför att de trodde att det var en ande de såg. Det var Lukas version då den första gången. Och Jesus presenterar sig själv, se att det är jag, rör vid mig. Alltså det var en kroppslig uppståndelse från de döda. Och det där hade ju då Thomas hört, så när Jesus kom den andra gången så ville han då verkligen testa Jesus på samma sätt. Jag vill känna på de här märkena. Alltså det var inte öppna sår, de var läkta, men de här märkena, de här hålen, han ville liksom fysiskt känna att det var Jesus, Jesu kropp. Han var uppstånden från de döda. Det här är då själva bakgrunden till uppståndelseberättelsen. Att Jesus är otroligt konkret, kroppslig. Det är inte bara någon slags andlig uppståndelse. Jag ska säga lite grann om tvivel. Jag var ju präst på Åstiftsgård och hade då under 10 år så hade jag 349 internatkonfirmander. Lika många till antalet som ledamöterna i Sveriges riksdag. Det är tjusigt. Och jag hade personligt samtal med alla konfirmanderna under tiden. Det var ingen som slapp undan. Och tanken var liksom att varje konfirmand skulle bli sedd och uppmuntrad. Så att det blev ganska fint det här. Och det var ju ganska mycket samtal om tro, naturligtvis. Och då var det så att det var en del konfirmander som hade särskilt svårt med tron. Inte minst några som kom från kristna hem. Och de kämpade väldigt. Och de var väldigt härliga därför att de försökte inte göra sig mer troende när de mötte mig då som präst. Och sen då när jag då ser facit några år senare så märker jag det att en del av de här kämpande konfirmanderna, det är de som nu är de mest hängivna kristna ledarna. Därför att de, likt Thomas, tog det här på allvar med tvivlet. Det är så viktigt att vara ärlig. Jag var skolpräst i Sundsvall och på 80-talet. Och då var det så här att en av gymnasielärarna inbjöd mig att ha en lektion på gymnasiet. Och då mötte jag då klassen och då var det en kille som satt längst bak som hade gett sig den på att han skulle sätta dit prästen. Han satt och vickade på en stol och tog spjärn mot bakväggen på rummet och var ivrigt påhejad av ett par kompisar. Och han sköt frågor. Det var som han skulle vara spela ishockey och skjuta iväg puckar. Men rasande hastighet, jag hade inte en chans att svara. Det blev ganska förvirrat det hela. Och jag kände mig ganska misslyckad efteråt. Sen då en vecka senare ringde religionsläraren upp. Och så hon hade ju liksom hört det här med klassen som var ganska oförskämda mot den gästande prästen. Och så sa hon, bad nästan lite grann om ursäkt. Och så sa hon att den där killen som gick hårt åt dig, han sa inför hela klassen att jag vet egentligen inte vad jag pratar om. Så luften hade gått ur honom. Och det är rätt intressant det här att ibland i mötet med människor så tycker vi att vi är lite grann är förlorare. Men poängen är ju det att Gud själv stiger upp på scenen. Och det gör skillnad. Ett litet exempel till på tvivlare. Abba Björn Ulvaeus. Han tror ju inte på Gud. Men han har otrolig dragning till kyrkorummet. Han kan knappt passera en kyrka utan att stanna och gå in i kyrkan. Det är ju ganska motsägelsefullt. Alltså det här med ärligt tvivel, det är spännande. Därför att Gud ofta får chans att presentera sig. Jag är väldigt glad för den här religionsläraren att hon ringde och berättade. För det har gjort skillnad för mig sedan dess. Mycket mer avslappad hållning till tvivlarna. Inte minst när jag har suttit som jourhavande präst på nätterna. Så ska jag säga lite grann om uppståndelse. Som kan få lite olika innebörd. Ibland när man talar med sörjande människor så säger de ungefär så här att jag får ganska mycket tröst genom att vi kan liksom mötas i minnena. Min bortgångne vän, familjemedlem, vi möts liksom i minnena. Vi möts i vårt hjärta. Och det här är fint och det är en tröst. Men det är inte uppståndelsen. När jag hade konfirmander på 80-talet. Och då hade jag väldigt många konfirmander. Då var det så här att vi pratade om uppståndelsen. Och då fick jag respons från lite oväntat håll. Därför att några konfirmander hade sett en musikvideo med Michael Jackson. Där han dansar tillsammans med några från kyrkogården. Det är en ganska läskig. Och jag hade genom Guds försyn också sett videon. Alltså det är härligt det där när man kan vara förberedd, va? På det mest oväntade sätt. Så att de sa så här att jag har uppstånd. Det är väl inte så svårt att tänka sig att det hände. För vi såg en video med Michael Jackson. Och han dansade ju med folk som var döda. Men de kom ju upp ur gravar som såg ju ganska läskiga ut. Och jag försöker ju alltid att vara väldigt respektfull när jag talar med människor. Att förmedla att det där hade ingenting med den kristna uppståndelsen att göra. Så jag tror vi behöver öva sig i att kunna möta människor utan att vara överlägsna. Så att folk känner sig dumma. Jag var hemma hos en änka då innan begravningen. Och då ställde hon frågan, tror kyrkan på ett liv efter detta? Och jag fick lite grann hålla igen att jag inte liksom visade att det borde du ju veta. Att så är det. Alltså det är viktigt. Alltså förena det här med övertygelse med en förmåga att möta människor på ett bra sätt. Uppståndelse, det är inte heller som en diakon. Absolut inte från västkusten. Utan från en helt annan plats i Sverige. Hon sa, tänkte liksom på att leva i Guds värld i himlen. Och då kommer jag att vara en ande, säger hon. Och fantiserade en del kring det. Men att bli en ande, det är inte heller tecknet på uppståndelse. Ibland blir himlen lite flummigt, lite otydligt. Det blir inte så attraktivt. Utan det som Jesus visar med uppståndelsen är att den är kroppslig, fullständig. Kropp, själ och ande. Hans sår var läkta. Man kunde ta på honom. Vi har ju vår trosbekännelse där det står så här att vi tror på det dödas uppståndelse. Kommer man till Finland så talar de om vi tror på kroppens uppståndelse. Det är bra. Och anglikanska kyrkan som kanske är ändå viktigare då. The resurrection of the body. Bra. Det är tydligt. Alltså, därför så är det säkert så att i Finland och i England så är man väldigt mycket mer konkret kring uppståndelsen från de döda. Det är alltså en fullständig uppståndelse med kroppen, själen och anden. Den tredje punkten är den himmelska touchen på livet. Det är så här att lärjungarna är då instängda. Det var en verklig hotbild mot de kristna. Och Jesus som den uppståndne kommer till dem. För det kan man ju också säga det att Jesus är kroppsligt uppstånd. Men han rör sig liksom fritt i tid och rum. Han kommer medan det är låsta dörrar. Och det här blir ju intressant att utforska mer senare. De lever i en hotfull situation. Det är hot i deras samtid och de har stora frågetecken för framtiden. Och då kan man ju fundera på vad är liksom den himmelska touchen på livet för dem och för oss? Jo, det är det som Jesus säger, frid, jag ger er min frid, ger jag er. I Dagen, den kristna rikstidningen, så står det så här. Danskar söker inre frid. Det var ju tisdagens en jättestor undersökning. Det är ungefär 75% av alla danskar som söker frid. Och går vi till Sverige så är det minst lika många. Och då erbjuder alltså Jesus frid. Och då kan vi tänka tillbaka på långfredagen. Det som händer på långfredagen är ju det att Jesus då som hänger på korset, han tar på sig skulden, skammen, såren, sjukdomarna, sveket. Och så tar han det på sig och sen erbjuder han shalom. Det är ju S-verkligheter. Så att den frid som Jesus erbjuder är väldigt djupgående. Det är ett botemedel mot det dåliga samvetet. Skuld, skulden, skuldkänslorna, sveket, smärtan, sjukdomarna. Vi erbjuder ju det här med förbönan. Och för mig är den viktiga ingrediensen när man ber för sjuka just Guds frid. Och där ligger mycket av helande. Det här är ju det som kyrkan erbjuder. Som Jesus erbjuder. Guds frid. Men sen då att Jesus kommer i de här låsta rummen. Där det är en hotbild och väldigt osäkerhet för framtiden. Där kan vi ju känna igen oss idag. Vi har ju flyttat vår familj ganska mycket från olika landsändar. Så att när jag då har lite exempel när jag predikar så var inte säker på att ni kan gissa vem det gäller. För det här är hela Sverige och delar av Finland. Så jag har lost. Vi hade flyttat till ett nytt ställe och hade då kontakter på den gamla gemenskapen. Och då blev vi kontaktade av ett ganska ungt par i den gamla gemenskapen. Det var så att hon var socialarbetare och hon vantrivdes på jobbet. Jag sågar inte socialtjänsten, men hon vantrivdes på jobbet. Han var agronom, det vill säga jobbade med jordbruksfrågor och han var arbetslös. Och han var ganska nykristen och de hade svårt med bönen och tron att det skulle kunna bli en lösning. Och då sa de det att kan vi komma över till er och prata. De åkte ganska många mil, kom hem till oss och så sa jag till dem att nu har ni bett jättemycket för det här med tjänsterna. Hon jobbar på ett socialkontor och han var arbetslös agronom. Och då sa jag till dem så här att jag tror att ni har bett färdigt. Det är konstigt att en präst säger så. Ja, men det var ju rena krampen va. Så sa jag, vi har en bönegrupp här, vi kan gärna ta upp och be för er. Ibland så säger man så här, jag vill be för dig för att bli av med folk. Så är det faktiskt. Men jag var seriös och vi hade en härlig bönegrupp. Så jag lovar, vi tar upp er situation och ber. Och så hade vi kontakt kanske en gång i månaden. Och sen efter 3 månader... Så hör hon av sig och säger det att Frälsningsarmén någonstans i landet söker efter en kristen socialarbetare och en kristen agronom. Och så säger hon, ska vi söka, säger hon. Och jag säger det, vad tycker du själv? De sökte och fick tjänsterna. Det är fint. En situation som är fastlåst. Jesus den uppstående kommer in. Vi har ju den här fina böneinsatsen nu. Är 10-10-100. Det kan göra skillnad. Just i de här lägena där det är så fastlåst. Där vi själva inte riktigt orkar be. Va? Det är så fantastiskt att det blir liksom ett bönedriv, en medvind. Så fundera gärna på att ansluta dig. En liten knorr. Hur är det att dö? Det är en liten knådar. Jag har fått väldigt mycket hjälp av berättelsen från långfredagen när Den här rövaren vänder sig till Jesus och ber om en tanke. Och Jesus svarar, sannerligen idag ska du vara med mig i paradiset. Jag har fått mycket av Narnia-serien. De här syskonen, Lucy, Susan, Edmund, Peter. Stämmer det? Ja, bra. De går in genom en garderob och så kommer de in i Narnia. Jag tycker det är så härligt med landet som är parallellt, så nära. Och det gäller ju himmelriket i allra högsta grad. Jag har mycket lättare för den bilden än långt bortom rymder vida. Så långt bort. Och då tänker jag mig ungefär så här att dö, det är att komma in i en teaterlokal. Där finns det inga fönster. Det är en dörr in dit man går in. Den som då ska avsluta sitt liv, dö. Men också några följeslagare som är med. Och följeslagarna kan då gå ut genom den här dörren. Och så släcks då ljuset ner mer och mer. Och det är liksom dags att avsluta livet. Och då precis innan det har hunnit bli kolsvart så märker man att det står en person bakom ridån. Och det är Jesus då som står där som talar och hans röst är väldigt välbekant. Jag har inte hört Jesu ord med mina fysiska öron, men jag har mött människor som har gjort det. Men för mig är Jesus ändå oerhört välbekant. Och så tänker jag då, innan det har blivit helt mörkt i teatern så går ridån upp. Och så står Jesus där och så bakom scenen så kan man då skymta ett fantastiskt landskap. Och jag känner då igen ganska många ansikten på de som står där. Ungefär så tänker jag mig att dö. Och det har då väldigt starkt bibliskt stöd. Och det är en hjälp då utifrån Narnia. Och nu vet jag att Aslan, lejonet, han både dör och uppstår i serien. Jag ska visa upp en bok och det är det sista jag gör. Himlen är ett underskattat resmål. Det är fint. Hans-Erik Lindström, vi prästvigdes tillsammans i Uppsala. Eller gick utbildningen tillsammans. Jag mötte honom i Uppsala för drygt ett år sedan. Och då sa han utifrån den här boken att för mig har det kristna hoppet varit väldigt starkt hela mitt liv. Men nu är det så att hoppet har förbytts i visshet. Det är fint. Ja. Amen.
Eskil pratar om ärlighet och vikten av att vara ärlig. Att det är nyckeln till allt egentligen. Och det har ju med den djupaste kärnan i kristen tro också. Att det är sant. Jag är vägen, sanningen och livet. Och Eskil sa också till mig innan här, vi pratade lite och han sa det här att det är ärligheten och härligheten hör ihop. Alltså härligheten kommer först när vi är ärliga. Och jag funderade lite på det där och jag tänkte på den där lilla bokstaven som kommer där. Det är verkligen andetagets bokstav. Och det står faktiskt när Jesus visar sig, när han har tagit på sig allt på korset och möter lärjungarna i deras inlåsta tillvaro, så visar han såren och han andas på dem och säger: ta emot helig ande. Och jag tänker att det vill Jesus göra nu. När vi kommer i vår ärlighet, i vår brustenhet och sätter ord på det inför honom som vi har brustit med, så andas han och han förvandlar det till härlighet.